Välkommen tillbaka till TechBrief, Henning. Var har du varit?
Tack. Jag har varit på en lång semester, välbehövlig semesterresa i Filippinerna av alla ställen.
Så lång att du glömde bort att vi hade ett dokument och ett möte och alla möjliga saker. Det verkar som att det varit fullt avslappnad.
Ja, men det har varit en väldigt, väldigt skönt att koppla bort lite. Det var liksom ett av de här ställena vi var på, uppmanade till digital detox. Och även om jag tyckte att det uttrycket var lite löjligt tidigare i livet, så ja, men det gick ändå ganska bra att följa. Det gjorde någonting.
Men då, efter digital detox, antar jag att du har inga spaningar till oss i TechBrief att dela med dig av? Eller har du någon techvinkel på detta som du kan delge oss åtminstone? Förutom att du la undan din mobil.
Innan resan så var det väldigt mycket AI-planering. Alltså att be, då var det framförallt ChatGPT då. Dels om att bestämma resmål och vad vi skulle göra, och sen lägga upp en plan dag för dag, vad vi skulle göra varje dag. Så där funkar det faktiskt riktigt bra, måste jag säga, i efterhand. Jag tycker annars att det är svårt när man är ute och vet så här, okej, vilken av de här utflykterna ska vi göra? Vilken av de här utflyktsmålen ska vi åka till? Ja, men jag lät liksom ChatGPT bestämma i stort sett. Och det var nog ändå bättre än att liksom surfa runt på TripAdvisor och försöka komma fram till något bra på egen hand.
Vad skulle du säga att AI-reseplaneraren var bäst respektive sämst på om man ska göra det här själv?
Ja, bra fråga. Nej, men den var väldigt bra på att göra ett upplägg för liksom hela resan, för så här, dag för dag, vad ska vi göra varje dag. Sen kommer ju med lite ändringar där, men i stort sett att få till ett bra liksom helhetsupplägg. Sen var det ju en del saker som den som inte gick i praktiken. Det var ju lite samma med dig då. Du tipsade ju om att om hur man kan försöka få en uppgradering, snacka sig till bli uppgraderad på flyget. Det pratade jag med AI också, som gav tips på hur exakt man skulle säga och så här. Sen kom jag till Arlanda och tänkte, förberedd med argument här, nu ska jag liksom prata med någon på flygbolagets telefonuppgradering här, och det liksom finns ju ingen att prata med. Alla ska checka in via liksom de här maskinerna.
Okay, men jag är glad att höra att mina råd var lika dåliga som den sämsta delen av AI-tjänsten. Jag har något värde kvar åtminstone. Eller åtminstone lika dålig som systemet.
Du hjälpte mig med liksom höja ambitionsnivån i alla fall. Det var bra. Utan dig hade jag inte tänkt tanken på att man kunde liksom försöka snacka sig till en uppgradering.
Du lyssnar på TechBrief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Jag heter Henning Eklund och är tech-reporter.
I veckans avsnitt, AI hamnar på frontlinjen när amerikanska krigsministeriet vill köpa tjänster. Prognosmarknader gör att folk satsar pengar på geopolitik. Och vi har valt veckans väntade besvikelse.
Ja, en av de stora stories från techvärlden senaste veckan har ju handlat om Anthropic och hur AI används av militären i USA. För er som inte har hängt med allting sitter jag den här ganska bra sammanfattningen.
In 3 years, Cyberdyne will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberdyne computers becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th.
Nej, det var inte en nyhetssammanfattning. Det var från Terminator 2.
Han är en välbekant sak. Man är ju ingen militärstrateg, va? Men man är ändå, den där dialekten är ju svår att ta fel på.
Ja, verkligen. Det är ju lätt att tankarna går till Arnold och Terminator när man pratar om liksom såna här saker, för vi kommer ju komma in på liksom helt autonoma vapensystem, AI som ska ta beslut om vem som ska få leva och vem som ska få dö. Men innan vi hoppar ändå dit så kan vi liksom ta historien lite från början då, och det handlar om att Department of War, krigsministeriet i USA, för ett tag sedan kontrakterade de 4 stora AI-labben, kanske man kan säga. Google, OpenAI, Anthropic och xAI för att leverera AI-tjänster. Men det är bara Anthropic som har haft vad man kallar för classified access, alltså man har kommit åt liksom de mest, kanske inte de mest hemliga uppgifterna, men i alla fall hemliga uppgifter, och varit integrerade tillsammans med Palantirs tjänster för att liksom leverera AI då till, till Pentagon. Om någon nu tänker Anthropic, vilka är det? Björn, vilka, vad är de för några?
Ja, men de har fått ett enormt uppsving. Vi har ju snackat om dem i podden också, om hur de kunde ha nästan upplevt att i gå om, kanske inte i siffror men i snack. Det var ju en, liksom, lite av en edge-spelare under ett tag, men den, deras ChatGPT-produkt är ju den som heter Claude. Den har ju funnits och varit bra att använda många under lång tid, men de har ju framförallt kanske fått ett jättegenombrott med Claude Code och Claude Cowork på senaste, och det är väl där de också har tagit en rejäl fart lately.
Ja, men ganska hypade skulle jag hålla med om. Och en väldigt så här, en grej som fick mig att haja till ganska mycket var när nyheten kom ut här för ett tag sedan att den amerikanska krigsministeriet använde Claude för att planera kidnappningen av Venezuelas president Nicolas Maduro, och sen även då att det användes för att planera attacken mot Iran i helgen. Det här är ju, för ju tankarna till Terminator.
Ja, det får ju tänka till väldigt mycket roliga memes som skulle komma av detta. Man så här, no, you are right, it was wrong to blow up this building to try to capture the Venezuelan president och så vidare. Men det finns ju mycket, här finns ju, det är ju inte kanske kul egentligen, men det finns ju något roligt i att det är som samma verktyg, eller liknande verktyg kanske man ska säga, det kanske det är inte det identiska, men som man själv sitter och använder nu liksom den amerikanska krigsmakten för att planera extremt avancerade operationer, är ju både lite imponerande och coolt på något sätt, men också kanske lite skrämmande och givet om hur, vilka tillkortakommanden som man kanske själv kan uppleva med väsentligt enklare frågor.
Eller? Ja, det finns de som är rätt oroliga för detta. Vi ska komma in mer på det senare också. Men vi kan då, om vi ska dra storyn lite kronologiskt, så blev Anthropic ganska sura efter det här. Det finns då användarvillkor för Claude som säger att man inte får använda den för till exempel våld och övervakning. Och man får väl ändå säga att kidnappa en president eller bomba Iran kvalar väl i alla fall in under våld. Och det här har verkligen eskalerat sen dess.
Nej, men man kan ju fundera lite också på så här, vad de hade förväntat sig skulle hända i och för sig. Alltså, givet vem deras kund i det här fallet är och givet vad de håller på med. Alltså, det är klart att alla har ju sina, ja, man kan ju ha tankar om hur man vill att det ska användas, men det heter ju The Department of War. Så det är ju ingen kanske liksom superöverraskning hur den här typen av produkt används. Men visst, det låter som att det, konflikten har ju eskalerat något, såklart.
Och i fredags så kanske det liksom pikade när Donald Trump gick ut på Truth Social för att leverera sitt omdöme då om Anthropic. Tyvärr finns ju det här då inte i ljudform, men tack vare den fantastiska AI-tekniken så har vi ju text to speech, så vi kan lyssna på ungefär hur det hade låtit om han sa det här.
The United States of America will never allow a radical left woke company to dictate how our great military fights and wins wars. That decision belongs to your commander-in-chief and the tremendous leaders I appoint to run our military. Thought the left-wing nutjobs at Anthropic have made a disastrous mistake trying to strong-arm the Department of War and force them to obey their terms of service instead of our constitution.
Not today.
Ja, han är överlag arg. Men det är också roligt att allting som inte gör så som man själv vill är left-wing och woke. Det är liksom en catch-all. Men vi kanske ska förklara då lite mer. Vad är det de bråkar om lite mer specifikt? Vad är det de hade förväntat sig och vad är det de vill?
Så i grunden då kan man säga att Pentagon, krigsministeriet, vill kunna använda Claude för allting som är lawful, alltså inom lagens ramar. Och Anthropic vill ha två undantag som man då tycker att liksom, man kan inte använda våran AI-teknik till precis allting bara för att det är lagligt. Det finns en ganska spännande intervju som Dario Amodei, grundare vd Anthropic, gjorde i helgen om det här, och där han berättade om de här undantagen. Det är ganska långt, men jag tycker att det är värt att lyssna på hur han liksom förklarar det här.
And so we have said to the Department of War that we are okay with all use cases, basically 98 or 99% of the use cases they want to do, except for two that we're concerned about. One is domestic mass surveillance.
Det där var från en intervju med CBS News. Så domestic mass surveillance, alltså någon slags massövervakning av amerikaner, är det första undantaget. Och det andra kanske då är ännu mer Terminator-doftande.
Case number two is fully autonomous weapons. This is not the partially autonomous weapons that are used in Ukraine or you know, could potentially be used in Taiwan today. This is the idea of making weapons that fire without any human involvement. Mm-hmm. Now, even those, I think that, you know, they, you know, our adversaries may at some point have them. So perhaps, you know, they may at some point be needed for the defense of democracy. But we have some concerns about them. First, the AI systems of today are nowhere near reliable enough to make fully autonomous weapons.
Mm, vad säger du?
Nej, men det är ju ett ganska balanserat resonemang åtminstone. Samtidigt så är det ju när man sätter ut de här red lines då, så röda linjer kring vad man får och inte får göra. Det pågår ju mycket på insidan av den här typen av ja, Pentagon och så vidare, som man kanske inte alltid känner till och som funkar liksom i en gråzon. Det har man ju sett i hur rapporteringen kommit fram från andra konflikter tidigare. Så det är klart att det låter ju kanske inte så orimligt när han väl säger det så här, för att det är klart att verkligheten är möjligen lite mer komplex, kan man gissa.
Mm. Men jag tycker det är intressant att dels att det låter som att han inte har några problem med mass surveillance av liksom andra länders medborgare, bara så länge det är amerikaner så är det inte okej, och att han inte riktigt utesluter autonomous lethal weapons i framtiden när liksom AI-systemet är riktigt bra, men just nu är de för opolitliga för att själva liksom fatta beslut om användandet av dödligt våld.
Det säger också någonting om vilken typ av samtal som andra länder har med deras respektive, alltså deras motsvarighet till Anthropic i alla de andra länderna. Man undrar ju lite, det är ju inte alltid att man kan ha en sån här typ av publik dynamik där man kan tycka olika. En leverantör säger, jag vill inte leverera den här typen av tjänst som du vill köpa, och det är väl också där den här roten av den här konflikten finns på något vis. I andra länder så hade det kanske funkat på ett väldigt annorlunda sätt. Då hade det hade inte varit så mycket av en dialog. Det hade varit, nu gör vi så här och då får alla bara leverera. Så det är, man kan ju också ana hur de här samtalen funkar elsewhere.
Ja, man hade velat vara fluga på väggen när Folkets befrielsearmé i Kina diskuterar med DeepSeek eller vilka det nu skulle kunna vara som gör motsvarande sak där. Det kanske vi får återkomma till i podden någon gång framöver. Vi ska lyssna på Pentagons svar på detta, för det är faktiskt ganska mycket mer sansat än vad Donald Trump gjorde intryck av på Truth Social, och gå in på de starka reaktionerna som har blivit på den här konflikten efter en paus.
Ja, vi har precis lyssnat på då Anthropics vd och grundare Dario Amodei, pratat lite om Terminator i början med Arnold Schwarzenegger röst. Men det handlar alltså om den här ganska upptristade konflikten mellan då Anthropic och det amerikanska krigsdepartementet. Du sa att Pentagon hade ett lite mer sansat svar än det som vi läste upp från Truth Social, som Donald Trump sa. Hur lät det när Pentagon officiellt uttalade sig kring detta?
Ja, men vi ska lyssna på Emil Michael. Visste inte att Emil var ett amerikanskt namn. Jag trodde det var det var supersvenskt.
Emil eller någonting sånt här.
Ja, han har då den något svåröversatta titeln Undersecretary of Defense for Research and Engineering. Någon slags liksom forsknings- och utvecklingschef på Pentagon. Han intervjuades också av CBS och säger ganska mycket spännande, till exempel så här om hur krigsdepartementet använder Claude idag.
Well, in the military context, there's a lot of logistics that happen in the military. How do I get something from one place to another? How much stuff do I have in either place? What do I need to move efficiently forward? What supplies might I need for a certain mission?
Någonting ganska harmlöst, eller hur? Det är ju liksom, ja, men ungefär som ett vanligt företag kanske.
Ja, praktiskt och också någonting som AI skulle vara rätt bra på. Att hålla ordning på stora mängder information och en komplex kedja av saker. Så det är ju precis, låter hyfsat rimligt.
Mm. Men det finns ju då mer brännande fråga om de här undantagen som Amodei pratar om. Vad säger han då om dem?
For Americans don't know, does the military currently use AI, I guess, autonomous weapons without any human involvement right now?
No.
Okay. What about, does the military use entirely AI planned and executed operations?
No.
Ja, tydliga besked. Det här är ingenting som man använder idag. Däremot så är han lite oroad för att liksom en IT-leverantör, som han kallar det, ska börja komma med en massa begränsningar kring vad man får och inte får göra. Och då säger han så här.
What we're trying to do is we're trying to use it for all lawful use cases. As long as it's lawful, We want to treat it like any other technology. When you send an email from Outlook, you know, they don't restrict what you can send in and out.
Ja, om man använder Outlook så börjar inte de begränsa vad man får skriva i mejlen. Det är ungefär samma sak, tycker den här Emil då.
Mm. Jag tycker att han har en viss poäng här faktiskt. Förutsatt att man då köper in i liksom hela kontexten av så här hur viktigt det är, framförallt i USA, vad man kallar national security. Det har ju blivit lite en mantel som man drar över många saker, och man kan rättfärdiga alla möjliga olika saker när man säger det. Så det, ibland så blir det kanske lite missanvänt, men om man tar själva grundmeningen för det, kan man ju kanske förstå att precis, om man följer då allt med lawful, sen är det väl vissa av de här frågorna då som är frågan, har lagarna hängt med? Vad är lawful exakt i det här området? Det är väl kanske inte glasklart hur det skulle bli heller. Till exempel då fully autonomous AI-styrda liksom krigsrobotar. Jag kan inte tänka, nu kan jag inte den lagen, men jag kan ju inte tänka mig att det var där vi började, genom att sätta ett robust lagramverk som skulle hantera precis den frågan, utan man kan ju tänka sig att den här lever i en gråzon. Så, och det är väl just i gråzonerna som det kanske kan bli lite klurigt då, om man ändå ska ta Pentagon i försvar här och säga att om alla leverantörer ska bestämma själva vad man får och inte göra, så blir det lite stökigt. Jag kan inte förstå det resonemanget. Vad tycker du?
Ja, men jag håller med. Jag tror att liksom, lite handlar det nog om att Trump och Hegseth och andra liksom, i den amerikanska regeringen vill kulturkriga lite mot den här woke-vänster AI-bolaget som, jag vet inte varför det skulle vara liksom, vänster och inte ville ha Terminator i framtid, men vad vet jag. Men framförallt så kanske man vill, alltså det handlar nog mer om att man helt enkelt vill kunna vara som så effektiv som möjligt framöver och kunna göra precis vad man själv vill utan att behöva ta hänsyn till att ja, men just den här tjänsten har ju de här användarvillkoren och den här andra tjänsten har ju de här användarvillkoren, utan man vill kunna liksom göra vad man vill med sin AI-teknik i det militära.
Det här blev ju ännu stökigare på grund av det som hände strax därefter då, för mitt i den här den här konflikten får man ändå säga att det är en slags dispyt åtminstone kring vad man får och inte får göra, så tecknade ju Pentagon i fredagskväll ett nytt avtal med OpenAI, alltså Anthropics konkurrent, kring leverans av AI-tjänster. Som av en händelse råkade detta hända precis där och då. Och enligt Sam Altman så innehöll det här avtalet just de här undantagen då som Dario Amodei pratade om, mot massövervakning av amerikaner och mot de här autonoma dödliga vapen. Men det har ju varit en hel del snack om hur exakt det här var formulerat och om det där verkligen stämde eller inte.
Ja, det blir ju rätt svårt tolkat. Alltså om det var tillräckligt att bryta avtalet med Anthropic på grund av det här, varför ska man då skriva in ett avtal med OpenAI där liksom samma sak ingår? Jag vet inte om det tyder på att liksom Vita huset mer ville liksom få en konflikt och markera mot Anthropic, eller om det kanske inte är exakt de här formuleringarna som faktiskt står i avtalet, som Altman har varit ute på Twitter ganska mycket och så här försökt verkligen ge intrycket av att men vi har varit duktiga, vi har lagt in allt det här, men de reaktionerna jag har sett har ju varit ganska negativa till OpenAI och ganska positiva till att Anthropic gör den här markeringen.
Ja, det har fått liksom ganska stora vanliga konsekvenser så att säga, utanför själva försvars- och krigsvärlden också. Claude var ju ett tag nu den mest nedladdade appen i USA. Det har den ju verkligen inte varit under lång tid. Det har ju varit en nischspelare, stor spelare såklart, men jämförelsevis med ChatGPT har ju det här varit en väldigt mycket mindre produkt. Och det här är väl ett sånt tillfälle när dels folk har fått upp ögonen för den. Det har ju funkat i praktiken som en otrolig marknadsföringskampanj för Claude. Det var väl inte det som var syftet, kan man anta. Hoppas inte det, för det skulle vara lite för cyniskt för att vara sant. Men det har ju blivit så i praktiken att plötsligt så pratar folk om Anthropic och Claude, och att deras motstånd mot vad kanske många människor upplever som en väldigt hotfull, osäker framtid, då framstår ju de som den vuxna i rummet på något vis. Och det här har uppenbarligen funkat väl då för att sprida ordet om Claude, och det ledde till att det då blev den mest nedladdade appen i USA ett tag. Det där kommer och går, men det är ändå, det har ju varit en framgångsrik marknadsföringskampanj, även om det kanske inte var så man tänkte att det här skulle bli.
Ja, men verkligen, det är värt att komma ihåg lite hur dominerande ChatGPT ändå har varit bland de här AI-tjänsterna, att det är den liksom typ svenskan och internet som undersökningar, har jag inte siffrorna exakt framför mig, men att det är liksom den klart mest använda chatbotten. Och Claude kommer starkt. Jag har länge tyckt att Claude har varit en bra, Den är lite mer så här rolig och kreativ kanske än ChatGPT. Mm. Enligt analysföretaget Sensor Tower såg jag en rubrik då, så ökade avinstallationerna av ChatGPTs mobilapp med 300% efter den här nyheten i helgen. Det är ju säkert då från ganska låga nivåer kan man tänka, men det är ändå liksom, det verkar ju finnas en strömning av folk som vill liksom kanske markera eller bara lite trötta på OpenAI och byter till Anthropics produkt istället.
Ja, det kan ju ha varit ökade från 10 av installationer till 30. 30 stycken. Men alltså, det är klart att tendensen är ju det att bara att överhuvudtaget ha flera AI-tjänster och jobba med dem parallellt och se lite det som du precis sa, vilken passar den bäst, vad tycker man är bäst på olika saker, är ju inte ett use case som de flesta användarna har. De som lyssnar på den här podden har säkert, kör säkert flera olika system av olika skäl och sådär, men gemene man i världen har nog inte gjort det, så att bara att Claude är med på radarn där har ju ändå blivit, det är en stor förändring på väldigt kort tid.
Och som en extra bonus så såg jag att de hade gått ut med nu att de har ett liksom tekniskt system där man kan integrera sin historik från en annan chatbot i Claude när man skaffar ett konto. Det var ju som av en händelse att de lanserade det nu.
Inga namn nämnda, men om du skulle mot förmodan vilja byta från en annan tjänst så är det fullt möjligt att göra det nu. Ja, det är ju också bra timing.
Om vi ska börja runda av det här så vill jag göra en liten koll på hur stått sig Sverige för liksom hur militären använder olika AI-system. Det finns några olika forskningsprojekt som man har berättat om. Det mesta är rätt hemligt. Till exempel så AI Sweden, den här organisationen, har skrivit en artikel där man har formuleringen försvarets problem eller behov är så hemliga att man inte kan be om hjälp. Som en liksom förklaring till varför utvecklingen kanske inte går så snabbt. Men ett exempel som jag ändå hittar som ett arbete som pågår nu är att Myndigheten för civilt försvar håller på att ta fram ett kommunikationssystem för Sveriges totalförsvar där AI ska vara en viktig del. Och jag fick tag på en person där jag blev uppringd i måndags eftermiddag som totalt tog ner ambitionerna här och var liksom, sa ungefär att det kommer ta jättemånga år innan det här är klart. Det kommer absolut inte vara liksom något speciellt ungefär. Så det är nog inte Sverige som kommer att liksom skapa militär AI Terminator. Om man ska se något på den positiva sidan då.
Det är lite så vanligt om man rör. Man tittar på andra sidan Atlanten av hur de absolut största och främsta bolagen i världen samarbetar med de största krigsmakterna och Sverige är på någon slags utredningsnivå. Det är hemligt, man kan inte be om hjälp och det vi gör kommer tydligen ta extremt lång tid att ta innan vi ens överhuvudtaget har någonting. Det är nästan ett välbekant tema här.
Nästan en radioövergång till veckans segmentet här. Ska vi stänga boken om Anthropic och gå över till...
TechBrief presenterar veckans.
Ja, vi har valt veckans väntade besvikelse. De är många i det här sammanhanget som bekant. Många saker som man... Men det här, vi har ju valt att prata lite här om Sveriges AI-strategi. Kanske mindre om AI-strategin och mer om de reaktionerna som väl kom på den. För att vi visste ju alla att den skulle dyka upp. Den skulle ju egentligen gälla från 2025 och några år framåt. Nu kom den inte förrän i början av 2026, så vi är redan liksom ett år försenat från när de hade utlovat den från början. Men när den väl dök upp då, som var en, två, tre veckor sedan någonting, nu har ju folk hunnit läsa den, man har hunnit reagera och alla är ju inte överlyckliga över vad som står, eller hur?
Det kan man inte säga. Jag fick en besviken person i IT-världen som mejlade mig med orden: den nyligen presenterade AI-strategin formulerar ambitionen att bli bäst i världen på att använda AI. Det är ungefär som att på 90-talet deklarera att vi ska bli bäst i världen på att skriva dokument i Word. Inte så imponerad.
Nej, det har varit flera grejer. SvD har skrivit, det har funnits debattartiklar, alla möjliga olika saker om både då från entreprenörssidan som säger bra att vi har något ungefär, men det är alldeles för lite. Vi har människor från AI-kommissionen då, det här arbetet som föregick AI-strategin, som säger ungefär samma sak. Bra att vi har någonting och det finns helt skilda delar som kanske är bra, men var framförallt är väl liksom känslan, where's the money? Var är pengarna för detta? För strategin är ju en sak, men hur ska vi utföra något av detta? Och där saknas det väldigt mycket. Och då kanske man kan säga så här, visst, en strategi behöver inte ha en massa siffror i sig, men det måste finnas siffror någonstans. Mm. Det måste finnas en budget, det måste finnas någonting kopplat till det här på något vis som gör att man faktiskt känner att det kan bli av. Och det är väl det man åtminstone får känsla av när man läser reaktionerna, att det är det som saknas. Det är svårt att veta om det här överhuvudtaget går att genomföra.
Ja, men det är ju ganska liksom stor brist på konkreta förslag på liksom exakt det här ska vi göra för att stärka oss. En sak som jag var väldigt nyfiken på var liksom arbetsmarknad. Det pratas väldigt mycket om hur AI ersätter folk på arbetsmarknaden. Man behöver kanske kompetensväxla och så vidare. Och där då är formuleringen arbetsgivare behöver stärka AI-kompetensen bland sina medarbetare. Okej, skönt. Politiken, staten behöver inte göra någonting. Det är liksom arbetsgivarna sköter det. Det är lite talande. Men du hade någonting som du var positiv till, Björn, bara så det inte blir en liksom total sågning här, för det kanske var lite väl väntat.
Ja, nej, det är väl väntat. Och det är precis. Även jag har skrivit om detta och vi har pratat om det här tidigare. Jag är inte överlycklig över sådana här långa utredningar och den här typen av saker. Men jag tyckte, det som jag tyckte stod ut som var spännande är någonting som andra också har sågat, ska jag säga. Det är den svenska språkmodellen. Det där tror jag faktiskt man underskattar ett värdet av. Jag tror inte att man har någon illusion. Det tror jag inte de som håller på med den heller har en illusion. Man säger, nu startar vi ett nytt Anthropic. Nu startar vi ett nytt OpenAI. Det är inte det det är. Men det finns kanske vissa variabler som handlar om Sverige, som handlar om det svenska språket, som jag tror att det är väldigt rimligt att anta att andra leverantörer av de här modellerna kommer inte bry sig om det. De kommer inte behandla det på det sättet, för det är inte viktigt för dem på samma sätt som det är viktigt för oss i Sverige. Detta säger jag ändå som en stor anglofil, en person som är född utomlands, bodde utomlands och pratar engelska halva tiden som ni hör. Trots det så kan jag ändå känna att här finns någonting och här finns en position att ta. Vi kan inte räkna med att någon annan styr upp någonting som verkligen vårdar svenskt språk, svensk kultur, svensk kontext och så. Så här tycker jag faktiskt finns någonting ganska spännande. Det löser liksom inte allting, men till skillnad från andra kritiker tycker jag att det här är rätt kul. Vad tycker du?
Jag håller helt med. Jag har tänkt på det ända sedan jag frågade, om kanske var Claude, om förslag på vintriga eller juliga efterrätter eller bakverk, och föreslog pekannötpaj. Alltså, är vi i USA? Det här liksom, du förbiser alla liksom svenska klassiska bakverk. Det var, vi behöver få in det någonstans, det svenska perspektivet. Jag tror precis som du att det är inget som några privata företag kommer se speciellt stora potentiella vinster i, så det kanske är lika bra att det offentliga Sverige tar den pucken.
Frasen Ali Khamenei out as supreme leader har skapat stor oreda på internet de senaste dagarna, och då tänker jag kanske inte primärt på de som ville, alternativt de som inte ville att den här iranska ledaren då skulle försvinna från sin post, utan en helt annan grupp.
Det hade varit lite kul, oväntat annars, om TechBrief körde ett segment om liksom iransk politik. Men du skippade ändå, Björn, trots att du nailar uttalet av den här ledaren. Utan det här handlar ju om något annat.
Ja, dessvärre. Här handlar det om ett samtidsfenomen som är ganska spännande. Det handlar om vadslagning och mer specifikt då vad som har ägt rum på den här prognosmarknaden. Kalshi, tidigare har vi pratat exempelvis om Polymarket, som är en annan stor sån prognosmarknad, prediction market som det heter på engelska. Men Kalshi hade då formulerat en viss fråga, och det var den jag precis läste om Ali Khamenei out as supreme leader vid ett visst tillfälle, det vill säga skulle han försvinna som post här. Och den här typen av marknader då, prognosmarknaden, har fått ett rejält uppsving i samband med mycket så här geopolitiska saker som har hänt på sistone. Vi pratade lite om det i den förra segmenten också. Det är mycket going on. Det här kan man titta på som någon slags mediekonsument, men i det här fallet handlar det om människor som spenderar och satsar pengar på vissa utfall. Vi kan ju lyssna på lite hur det här har funkat, bara ett klipp från Pivot som bara förklarar hur mycket pengar som är i rullning just kring de här frågorna.
Kalshi reportedly saw $36 million in bet volume related to whether or not there will be a regime change in Iran. On Polymarket, $529 million was traded on contracts tied to the timing of the strikes, and some of them seem rather suspect. Polymarket defended its decision to allow betting on the start of the war, saying it's an invaluable source of news and answers. It feels like profiteering to me.
Okej, vi snackar alltså ett antal $100 million, alltså miljarder kronor, som bettas på vad som ska hända i Iran eller vad som har hänt i Iran. Om vi tar det från början, bara det här fenomenet, Björn, om man har missat det, vad är liksom en prognosmarknad, som man kallar det?
Ja, ursprungligen så var det ett sätt att försöka prognostisera hur saker och ting skulle utvecklas. Den första hette då PAM, Policy Analysis Market. Det var liksom mer av ett koncept som egentligen skulle försöka titta precis på Mellanöstern och att med ekonomiska incitament försöka få fram bra information. Vad tror vi kommer hända härnäst? Vad är det mest sannolika saken som kommer att hända? Och då har man pengar som ett styrmedel, för att det är det som garanterar att man inte går in och försöker påverka de här på fel sätt, utan det lönar sig att ha bra information i det här fallet. Det är det som är tanken. Och sen dess, den kom nästan aldrig ut, den här första prognosmarknaden. Den kallades någon slags terroristbörs av amerikanska politiker och blev liksom nedstängd illa kvickt. Men nu har den liksom kommit tillbaka i ganska hög utsträckning. Det har funnits tidigare då, Predictit har varit en ganska stor, men just nu är det då Polymarket och Kalshi som är de stora. Och i princip så kan du kolla på olika samhällsfenomen eller väldigt mycket mer praktiska saker. Vem kommer vinna det här valet? Jag ska säga också att i väldigt hög utsträckning så handlar det om sport i praktiken. Vem kommer vinna den här matchen? Så det här är ju väldigt välbekanta områden. Men där man då satsar pengar på det ena eller det andra utfallet, och om man har rätt så vinner man om man tradar med varandra. Så kan man väl förklara lite förenklat.
Det kan ju bli rätt galet också. Jag bara får upp klipp i mina sociala medieflöden på det här ibland när någon bettar liksom tusentals kronor på ska Trump säga trans people idag, och sen liksom sitter man och kollar på hans presskonferens och så säger han någonting om trans people och de bara står och jublar, liksom hoppar upp och ner. Det är, alltså, det är ju någon slags sjuk gambling på, ja, allt möjligt. Men det som jag tycker är spännande här är ju att gambling, alltså typ online casino eller betting, är ju olagligt på ganska många ställen, bland annat i stora delar av USA. Men det här får alltså ändå pågå.
Ja, det här definieras inte som gambling på det sättet, även om det är väldigt hög utsträckning. Ja, precis. Det är givet att den absoluta majoriteten av alla då prognosmarknader man kan satsa på Kalshi till exempel, är sport, så räknas det här inte som sportsbetting, utan det här räknas som en finansiell produkt. Vad de säger är, det här är en typ av future, alltså en slags handelstermin, en terminsprodukt, en finansiell produkt. Mm. Och de här används ju på finansmarknaden. Det är ju ett sätt att till exempel säga att du är ett flygbolag och då vill du på något vis se, då påverkas ditt resultat om flygbränslet blir dyrare eller om det blir billigare. Så att om det blir billigare så kan du köpa en sån här terminsprodukt och säga att okej, men då kan jag åtminstone då hedga lite grann, att om flygpriset eller flygbränslet går upp och blir jättedyrt, då kommer jag måste betala mer för det, men då kan den här terminsprodukten, då kan den göra att jag åtminstone får tillbaka lite av de pengarna. Så det här finns en riktig funktion för det. Och det gör att det hanteras av en särskild myndighet som inte har med gambling att göra, som heter CFTC i USA, som är då en finansiell watchdog, kan man säga. Det här kan man då verkligen fundera på, precis som du säger, om det var det som var tanken från början. Nu kan du då gissa, kommer bitcoin att gå upp de kommande 5 minuterna eller inte? Det är ju inte riktigt det här systemet var avsett att hantera.
Ja, men alltså, i praktiken,
det har blivit rätt underligt.
I praktiken så är det ju mycket närmare det vi tänker på som gambling eller liksom spel om pengar, men rent juridiskt så har de ändå gjort det på ett sätt så det klassas som ett finansiell handel.
Ja, precis. Och de har gjort det i alla de här frågorna som inte har ett dugg med normala finansiella frågor att göra. Men vad som var intressant i det här fallet då, för det finns andra dimensioner på det som gör det lite mer komplext då, beroende lite på vad det är man vill försöka få ut av en prognosmarknad. Men det man bråkade om i det här fallet var då att Kalshi, de då som definierar själva frågorna, har en regel då som säger att man får inte skapa marknader som är länkade till att någon dör. Och skälet till det är väl, kan man gissa åtminstone, att man vill inte att man ska döda någon för att få rätt på ett visst vad. Du ska inte kunna tjäna pengar på att säga jag tror att den här personen kommer dö, och sen så går man och mördar den personen och då går man tillbaka och tjänar pengar. Detta skulle kunna leda till konstiga incitament, såklart.
Verkligen, och nu börjar jag förstå lite hur det här kopplas till Ali Khamenei out as supreme leader. Det är ju då inte formulerat som att så här, kommer han att dö, men i praktiken är det kanske det man har bettat på då, eller?
Ja, man börjar då diskutera hur skulle det här annars gå till? Skulle han bara kliva ner och avgå och liksom gå i pension? Det förefaller kanske inte så sannolikt givet hur det här var. Så det blev liksom en konstig liksom rundgång i den här frågan av så här, okej, men vi kan inte betta på att han dör, men sen, hur skulle han någonsin kunna avgå om det inte var det? Det lämnade liksom inte. Ja, så det var liksom en definitionsfråga. Men det här blev ett jättebråk och har lett till massa att de har behövt betala ut en massa pengar för att försöka då lugna ner folk som tycker att det här är fusk. Men den intressanta frågan bakom detta är egentligen, vad är liksom egentligen syftet med då prognosmarknaden från början? För att fusk, är det fusk? Eller är det att man försöker då söka sanningen? Det här, här är liksom en vågskål då. Så, som sagt, ursprungligen var den här tanken att det här är inte gambling, det är ett sätt att kunna prognostisera framtiden med vissa sannolikheter. Och det är lite, blir två helt olika grejer här som är rätt intressant. Att så här, om du försöker hitta sanningen, då är det ju rätt bra att ha en insider. Det vill säga folk som vet mer information, kanske hemlig information som alla andra inte vet, och satsar massa pengar på det, för då kommer den informationen fram. Men om du har, om det är det du vill få fram, då är det ganska bra med insider faktiskt. Men om det inte är det, som på en vanlig börs, då vill du inte ha insiderhandel, för då upplever folk, det här är ju fusk. Du vet ju att det här ska hända och då förlorar jag pengar, och då upplever folk att marknaden inte fungerar. Och här är det liksom en balansgång mellan de här två.
Just det, så det värdet som man skulle kunna argumentera för att det finns är att så här, ja, men om du vill veta hur sannolikt det är att Irans ledare kommer att sluta på något sätt, eller inte fortsätta ha det jobbet på något sätt, då är det här liksom en källa till hyfsat pålitlig information då, om vi nu antar att folk som lägger, satsar pengar där, vet vad de håller på med. Kan man veta det då? Alltså, eller är det bara de här liksom galningar som vill tjäna snabba pengar och ta stora risker?
Ja, men här finns det lite olika sätt att se på det. Det var ett exempel, ett citat här från Financial Times kring just anfallet på Iran som sa så här: "The US attack on Iran was preceded by a number of unusually large and well-timed bets that made a combined profit of $330,000 and were placed by 12 suspicious accounts in the days before Saturday morning's airstrikes." Och det här kan man då titta på två olika sätt, tänker jag. Antingen då säger man, om syftet här är att få fram vad kommer hända i världen, då är ju det här misstänkt då, suspicious accounts, människor som vet att USA kommer att anfalla Iran och går in, skapar ett konto, satsar mycket pengar på det och vann en massa pengar. Om man vill, det stämde ju då, så att liksom prognosmarknaden pekade på det här utfallet. Tittar man åt andra hållet kan man säga, dels ska vi skapa incitament för folk att dela hemlig information för egen personlig vinning, för det är ju det här blir. Då, där har du ett annat problem. Och sen det tredje problemet, om man tror att alla bara bedömer världen med samma slags information, lite så som det är på vanlig börs, jag tror att Volvo kommer gå upp och SKF kommer gå ner, du tror tvärtom, så kan man se lite hur det går. Men om jag vet information om att Volvo kommer gå upp och SKF kommer gå ner, då kanske du upplever det som att det är inte en rättvis marknad, och då kanske man inte vill delta i det. Så det här är väldigt rörigt, det är liksom sammanblandningen av syftena som gör att prognosmarknaden lever i den här konstiga mellanvärlden.
Jag tror att det här som insider-delen sticker nog i ögonen ganska mycket på folk, inklusive mig själv. Alltså att folk som sitter på liksom insiderinformation, speciellt när det handlar om något så ändå allvarligt som ett krig, ska liksom utnyttja den för att tjäna lite snabba pengar själv, som det verkligen liksom tyder på att det är det som görs här. Det ser ju inte bra ut. Alltså, det är ju inget nytt med liksom insiderhandel. Det finns i kryptovärlden, har funnits en diskussion länge, till exempel att när Trump har gått ut och haft olika tullutspel som har fått kryptomarknaden att falla, så har liksom då personer i Trump-familjen eller med nära koppling dit varit inne och handlat i olika volatila kryptovalutor precis innan och sådär. Det är som det funnits en sån debatt. Det här tycker jag liksom ändå talar emot att prediction markets är så himla bra.
Som sagt, det beror på vad man försöker få ut av det. Om man tänker, stämde det då i det här fallet att USA tänkte anfalla Iran? Det stämde ju. Nu har vi ett nytt sätt att få fram den informationen som vi inte fick tidigare. Men problemet blir då när man går in och det känns som en gambling-sajt. Då känner ju folk mer så här, det blir som en läggmatch i sport. Vem vinner av de här två boxarna? Om den ena boxen har ett ekonomiskt incitament att förlora, då lägger man sig i fjärde ronden och säger jag ger upp, och sen så vinner den personen en massa pengar. Då känns det ju bara som fusk. Man går inte på boxning för att få fram sanningen. Man spelar på boxning för att man vill vinna pengar. Mm. Och det är här det blir så rörigt, att de rör sig på något vis emellan. De kan inte riktigt bestämma sig vilken fot de ska stå på. För att säger de att det bara är vadslagning, då är det inte ett finansiellt kontrakt längre på det samma sätt. Och då måste man nästan säga, okej, det är bara gambling. Det är inget annat än det. Och det vågar de inte riktigt säga. De måste säga att de är en helt annan sak rent regulatoriskt, för att undvika då den här lagstiftningen som säger att det är förbjudet med sån här typen av gambling i stora delar av USA exempelvis. Så det är verkligen en hårfin balansgång som de här företagen är på. Jag tycker det blir som störst och mest intressant vid sådana här stora geopolitiska händelser där de här två intressena står direkt emot varandra.
Alltså man skulle kunna tänka sig att det är folk som kanske inte sitter på insiderinformation själv, men som är väldigt så här smarta på att hitta olika datapunkter. Ett sådant exempel som blev ganska känt var ju Pentagon Pizza Watch. Att man då går in på Google Maps och kollar på de pizzeriorna som ligger nära Pentagon. Och om de är liksom busy, att det är mycket folk på de pizzeriorna, ja, men då är det antagligen liksom mycket folk som jobbar på Pentagon och vill ha liksom pizza levererad dit. Och då liksom sitter de och planerar en attack kanske, eller det blir mer sannolikt. Den är ju allmänt känt, men det kanske finns liksom tusentals andra sådana datapunkter som man skulle kunna använda för att göra smarta bets.
Mm. Men jag tycker det säger någonting om vår tid. Liksom man är geopolitisk expert hemma då framför mobilen eller i soffan. Och nu har man då en möjlighet att vinna massa pengar på det. Men vad som händer då i praktiken blir istället för att man pratar om var det rätt att vi gick in och bombade i ett annat land, så blir det istället så här, formulerades frågan här på rätt sätt? är det här en rättvis sätt för mig att få ut mina pengar? Man bråkar om reglerna. Jag tycker det säger någonting om vår tid, där man har en ganska komplex situation. Man tror att man är någon slags geni, man vill tjäna pengar på det, och då missar man kanske en större fråga som man hade kunnat diskutera istället.
Ja, nu kom jag i alla fall på ett liksom bra argument som skulle kunna övertyga mig liksom för varför det här är bra. Och det är ju att det är Mello på lördag, Mello-final. Och då vill man ju veta inför liksom, vilka låtar är favorittippade. Då går man ju till oddsen och kollar. Liksom. Ja, men då får man en uppfattning av så här, okay, hur kommer det gå i Mello? Hur ska jag kalibrera mina förväntningar? Det kanske är motsvarande vad man ska göra med geopolitiska händelser på de här prediction-marknaderna.
Du behöver liksom Christer Björkman eller någon sån här insider som kan berätta hur det egentligen går och se vad han satte sina pengar på. Kanske vi får en svensk användning av detta också. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega heter Sofia Sinclair. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från TriStar Pictures, Fish Audio, CBS News och Pivot. Vi är tillbaka på måndag igen, och då handlar det om OS och kinesiskt tech-inflytande.